Hej allihopa!
Snyggt. Ja, hej på er. Så himla kul att vi är igång, tycker jag.
Ja, det är det.
Jag är så glad varje gång vi skriver.
Ja, och då undrar ni såklart, vad är det vi gör?
Ja, vad håller vi på med egentligen?
Mm, vi tänker göra en vattenpodd.
Det tänker vi göra.
Mm, och jag heter Elin.
Och jag heter Maria.
Och jag jobbar med regnvatten.
Precis. Och jag jobbar med avloppsvatten. Mm. Så det är två helt olika steg i vattnets kretslopp som vi jobbar med dygnet runt. Ja. Det känns så.
Ja, ibland. På söndagskvällen. Att du tar över lite.
Ja. Ja. Och nu ska vi pyssla med vatten även lite på fritiden och göra den här podden.
Ja, och det är för att vi är ganska nyfikna på vatten generellt. Och vi jobbar tekniskt bara två med vatten, men den här podden är tanken att vi ska komma in lite mer på det populärvetenskapliga.
Precis. Det ska sägas att vi är ingenjörer.
Ja.
Ja. Så folk vet vad de har att göra med här. Men vi ska försöka. Vi ska göra vårt bästa. Vi är inga journalister.
Nej.
Nej, men vi tycker det här är väldigt kul.
Mm.
Det gör vi. Ja.
Och vi tänkte utgå från vardagssituationer.
Ja.
När vi pratar om vatten. Som man kan relatera till.
Vi kanske har lite olika teman varje gång. Ta upp lite olika nyheter som vi har läst i på forum och i populärvetenskapliga och vetenskapliga journaler.
Ja.
Och på Wikipedia. Mm. Tänker det kommer bli mycket Wikipedia.
Ja, säkert.
Det får det bli.
Ja.
Och alla som vill får lyssna.
Mm.
Alla som tycker det är viktigt med vatten.
Ja.
Eller hur?
Det håller jag med om.
Så får vi väl se vilka som hänger med.
Ja.
Vilka som tycker det är kul.
Mm.
Och sen ska vi väl säga det att vi hoppas att det blir bra. Vi utgår från oss själva och vad vi kan och ska försöka och hålla det på en allmän nivå. Och försöka vara lite opartiska och sådär. Mm. Men det kanske skiner igenom ibland vad vi gör och vilka vi är. Men vi ska försöka, vi ska göra vårt bästa.
Ja.
Yeah. Yeah. Hoppas ni tycker det är kul.
Ja.
Ja, yeah. Välkomna hit.
Välkomna. Idag ska vi prata om konsumtion och hur det hänger ihop med vatten.
Mm.
Och jag ska prata lite om framförallt klädeskonsumtion.
Mm. Mm. Och jag har tittat lite på vad vi äter och hur det kopplas till vatten och vattenkonsumtion på planeten. Jag kan ju börja med att säga att jag tittade, det finns en populärvetenskaplig tidskrift som heter Extrakt. Känner du till den?
Nej.
Det är de Formas forskningsrådet som har, jag vet inte om det är ett forskningsrådet, nu blir jag helt osäker. Formas i alla fall. De har den. Det, och den fokuserar på hållbarhet och miljöfrågor och sånt. Som man kan få på nyhetsmail. Och i deras senaste så var det en rubrik som typ hette Vattensvinnet i världen eller något sånt där. Hur vattnet försvinner. Och den handlar om att det har kommit en ny artikel nu från Stockholms universitet. Där man har tittat på sötvattenkonsumtionen globalt.
Mm.
Och konstaterat att människans vattenpåverkan är nästan 70% tror jag det var. Större än vad man hade trott.
Oj.
Eller hur? Helt sjukt. Så tidigare hade man trott att det var 2500 kubikkilometer vatten per år. Men det visade sig att det var 4400 kubikkilometer.
Oj, men vad hade man missat liksom? Eller varför?
Det är jag tror det handlar om transpiration av växter och evaporering och sådana saker. Att man har räknat fel i massa. De hade liksom gått igenom alla olika avrinningsområden och räknat om.
Mm.
Och enligt Stockholm Resilience Center som har gjort den här, de har ju tittat på jordens begränsning i olika, på olika saker. Så är gränsen, den planetära gränsen för vattenkonsumtion är 4000. Så om man utgår från den så har vi då överskridit vår vattenkonsumtion globalt.
Oj, det är lite farligt.
Det är jättestort.
Är inte det liksom en rätt viktig gräns, jo, den här planetary boundary-gränsen?
Ja. Och det är ju jättestort om vi har överskridit den också. För det har ju gjorts för en massa andra saker, men just vatten.
Men alltså innebär det att om man överskrider en sån gräns att man inte kan gå tillbaka, så att det liksom är oåterkalleligt på något sätt?
Jag vet inte. Ja. Jag har inte riktigt fattat det heller, om det är liksom vad gränsen är Jag hann inte riktigt titta upp det ordentligt. Men det känns ju som att det handlar om att man går back helt enkelt. Så att på något vis så borde det ju bara bli mer och mer brist på sötvatten då, som är de 2,5% av jordens vatten som vi faktiskt kan använda oss av.
Mm.
Och att de då sjunker ganska snabbt. Ja, så i förhållande till det då tänkte jag att vi ska titta på det här med konsumtion då och av mat. Och det har ju varit mycket snack nu. Ja, det har ju varit mycket snack nu sedan det här klimatmötet om att vi ska äta mer vegetariskt och att kött är dåligt för klimatet. Det har man ju hört. Det känns som att de flesta börjar hänga med på att det är det som gäller. Och det gäller ju faktiskt för vatten också. Det är ju på något sätt kopplat till samma sak. Att ju högre upp i näringskedjan man äter, desto mer resurser går åt för att producera den maten. Och det gäller ju även vatten. Generellt sett så läste jag att den största delen av vattenkonsumtionen, alltså de här mängden vatten som vi pratade om nyss, är relaterad till produktion av mat på jorden.
Mm.
Så 84% av allt vatten, står det i den här artikeln jag hittade, går till matproduktion. Så det vi äter kan vi verkligen påverka jättemycket med just vattenkonsumtionen. Jag hittade en liten graf, den kan jag ju inte visa i podden, men över hur vi konsumerar i EU och vad vattnet går till. Och man kan se att nästan hälften av vattnet går till mat som är relaterad till kött och djurhållning och mejeriprodukter. Och kanske en, vad skulle vi säga att det där är? En tredjedel?
Ja.
Nej, inte ens det. Ja. Jo, kanske. En dryg tredjedel går till resterande mat, alltså grödor.
Men det är en stor kaffekopp.
Det är en stor kaffekopp.
Är det en stor del kaffe kanske, i och med att de just har valt ut kaffe?
Ja, på bilden har de kaffe, socker, olja och vete. Och sen då resterande då, som inte är, ja, som bara är typ knappt 20%, 15% av vattenkonsumtionen går till kläder och det vattnet vi använder i våra hus. Och industrier.
Mm.
Så ja. Maten är väldigt viktig. ja. Och sen så läste jag också just det. Att en stor del av det vattnet då, som används till matindustri och matproduktion, handlar om odlingen av grödorna. Och uppfödningen av djuren. Så det handlar inte så mycket om bearbetningen. Eller liksom tillsättelsen av kemikalier. Eller gödningsmedel. Eller så, utan det är själva bevattningen och då som går åt till.
Men är det att den är alltså inte så effektiv, eller det är bara att grödorna kräver mycket vatten?
Ja, det är en jättebra fråga.
Ja.
Alltså, ja, det är ju inte konstigt att, om man tittar, alltså jag menar, det är ju logiskt att vi använder väldigt mycket vatten till det vi äter, eftersom det är livsviktigt för oss att äta, så att det blir ju alltid det primära användningsområdet i världen liksom. Och sen så kan det säkert vara mer eller mindre effektivt. Vi kommer till det också lite. Men den första artikeln jag tittade på, den hette The Water Footprint of the EU for Different Diets. Så det är en EU-baserad studie som gjordes 2003. Och där har de valt att titta på tre olika dieter och så försöka avgöra då vilken som använder mest vatten. Och så har de också delat upp vattnet i massa olika fragment. Så gråvatten och grönt vatten och... Jag har inte jättebra koll på det där, så jag kände att nu stannar vi här och tittar bara på total vattenförbrukning. Men det kan man gå in på mer detalj om man vill. Men de tre dieterna de tittade på var då, för det första den standarddieten som de då hade satt som en standarddiet under åren 1999-2005. Och sen jämförde de den med tre andra dieter. Den ena var då en hälsosam diet där de tog bort typ mycket av sockret, fett och kött och la till med grönt och frukt. Men det var fortfarande kött och det var bara att man drog ner på alla de grejerna lite. Alltså den skulle vara i princip mer energi, mera i relation till hur mycket energi vi faktiskt behöver sätta i oss i förhållande till att äta för mycket. Och sen hade de en vegetarisk diet. Och då var det hälsosamma dieten, fast de bytte ut köttet mot legumer, bönor och baljor. Och sen hade de en diet som var en bara, man tog bort hälften av köttet från den hälsosamma dieten. Och när de då tittade på hur mycket vatten man sparade genom de olika dieterna, så var den vegetariska bäst. För köttet hade en så stor inverkan liksom. Det var nästan bara alltså, att byta ut köttet och byta ut mot bönor och baljväxt, det var typ som att ta bort köttet. Mm. Så man sparade 38% av vattenförbrukningen om man bytte till den här vegetariska dieten. Och den kombinerade dieten då man fortfarande äter kött fast mindre och äter liksom mindre mat generellt då, sparar man 30%. Så det är ju jättemycket vatten som man kan spara genom att dra ner på
Verkligen.
Det. Mm. Och det gällde i princip alla de här fraktionerna då.
Mm.
Blått och grått och grönt vatten. Du vet säkert vad grönt och blått och grönt.
Vad det är för något? Ja. Men gråvatten tänker jag att det har väl med disk och tvätt och dusch att göra.
Ja.
Och blått vatten, jag är lite osäker faktiskt.
Ja, jag blev så också
vilket
osäker.
Vilket är vilket?
Jag tänker grey water är sånt som kommer ut ur diskmaskinen. Och...
Ja.
Men sen är det väl om det är blått kanske det är att det är kranvatten och grönt är att det är från, direkt från sjöar och har vattendrag. Nu gissar jag.
Ja, så, ja, det jag är faktiskt ganska osäker på... Ja.
Vi får kolla upp. Vi får återkomma med det.
Mm.
Ja, men alltså det är alltid så när man jämför såna här dieter att det blir väldigt stereotypt och väldigt såhär man får ju hitta på en diet och sen så man kan ju kanske inte säga att alla som äter vegetariskt äter sparar sig så mycket vatten.
Nej, och det beror på vad grödorna producerar också.
Ja, verkligen. Och ja, jag väntar ju fortfarande på att någon ska titta och jämföra en hälsosam och ohälsosam vegetarisk diet. För alla vegetariska dieter är så hälsosamma i alla de där studierna. Jag får lite prestationsångest. Nej, men alltså, det är ju jätteolika det där.
Ja.
Men det, i det sammanhanget så, och du frågade ju också det där om, liksom, om det är för att man har effektiva grödor eller inte, så hittade jag en annan artikel där de också hade tittat på det här med vatten och mat. Och där de hade jämfört, det var en engelsk artikel, en engelsk studie som heter, har en jättelång titel, The Impact of Changing Food Choices on the Blue Water Scarcity Footprint and Greenhouse Gas Emissions on the British Diet, the example of potato, pasta and rice.
Mm.
Så det de jämförde var helt enkelt både växthusgasutsläppen och vattenfotavtrycket då, av att äta potatis som var producerad i England, pasta som kom från Italien eller ris som kom från Indien. Så att där, det hör man ju. Man fattar ju direkt vilken som är bäst liksom. Eller? Inte tänker jag.
Nej, inte nödvändigtvis. Nej. Tycker jag. För det är väldigt olika klimat i de olika länderna.
Och men vilken är sämst?
Det är ju säkert Indien.
Ja.
Ja.
Eller hur det känns ju så.
Ja, det är spontant.
Spontant. Plus, ris använder ju jättemycket vatten.
Ja.
Så ris var ju sämst. Typ 100 gånger mer vatten gick det åt. Alltså på grafen så var det liksom ris hade en pelare och man såg inte vatten, vattenåtgången till potatis eller pasta för de var så små jämfört med ris.
Mm.
Så att det var liksom, ja, jag vet inte varför, ja, nej men det är väl en bra jämförelse kanske.
Mm. Mm.
Jag tror de hittade lite mer spännande grejer när det gäller växthusgaserna men jag läste, jag fokuserade inte så mycket på det. Men i alla fall, så att ris är liksom 100 gånger mer vattenkonsumtion. Ja, används 100 gånger mer vatten.
Mm.
Jag kan inte prata. Mm. Men du är med på vad jag menar. Och där hade de också en graf där de visade liksom hur ris och pasta har liksom tagit över från potatisen som den huvudsakliga källan till kolhydrater i England. Så det betyder ju att deras vattenkonsumtion ökar också gradvis eftersom de har bytt till ris och pasta. Plus att de då har flyttat konsumtionen av vattnet från England, där de kanske har rätt gott om vatten, till torrare länder. Mm. Som Indien då framförallt.
Ja, absolut. Det är så att odla ris i England. Så
ja.
Vill man äta ris får man köpa vattenkonsumtion helt enkelt.
Mm. Eller så får man äta sån här ris... pasta, sån, vad heter de? Såna små som ser ut som ris fast de är pasta. Har du sett såna? Det kan man äta.
Ja, det är sant. Det ska man kunna göra för känslan.
Precis. Ja, men det var det jag hade om mat. Jag blev väl inte så här superöverraskad när jag läste några av de här artiklarna egentligen. Det just eftersom mat är så kopplat till det här med koldioxidutsläpp och Men det skadar aldrig att säga en gång mer.
Nej, absolut. Och just det som du säger att vi importerar vatten egentligen. Mm. När vi till exempel äter is.
Verkligen.
Så påverkar det ju andra länder.
Och det här du sa om kaffekoppen. Det är ju som jag har förstått då att det går åt 9 gånger mer vatten till en kanna kaffe än en kanna te.
Ja. Och där finns det något som heter, tror jag, de kallar det virtuellt vatten.
Ja.
Alltså där man kan se ungefär vilket vattenfotavtryck man gör.
Ja.
Beroende på vad man
ja. Ja.
Och det är ju rätt intressant.
Mm.
Det skulle man kunna kolla lite för att få en känsla av vad det är man stoppar i sig egentligen.
Mm. Verkligen.
Mm. Så dricker man jävligt mycket kaffe som vegetarian så kanske
precis, det spelar så stor roll. Jämför en diet så här, hälsosam vegetarian som äter så här lokalproducerat och är allmänt medveten men lite mer omedveten vegetarian som kanske vill äta, eller många vegetarianer äter ju väldigt mycket ris för att man äter kanske mer asiatiskt.
Ja, absolut.
Så det är ju väldigt intressant att gå in på det också, och det var väl det den andra studien ville visa liksom, att man kan inte bara jämföra en diet där man tar bort och lägger till, utan man kanske ska jämföra också helt olika saker.
Absolut.
Men det påverkar det, mycket i alla fall. Det kan vi konstatera.
Men det du sa om var man är i näringskedjan känns ju som det gäller generellt.
Ja.
Alltså det känns ju väldigt logiskt att vi kanske istället borde äta eller äta det som djuren får fast i annan form.
Ja, precis. Det är ju jätterimligt.
Ja.
Det kan vara vår slutsats.
Det är slutsatsen. Ja, jag tänkte faktiskt att i och med att jag ska prata om klädkonsumtion så funderar jag lite dels på vad det jag har för någonting hemma. vad är det för olika typer av tyger och textilier som jag har?
Och, spännande.
Ja, och det mesta jag har det är bomull.
Mm.
Och sen har jag lite viskos.
Mm-hmm.
Mm. Och sen har jag lite ull. Framförallt mina friluftsgrejer brukar vara lite mer ullbaserade.
Mm.
Men största delen av mina kläder är bomull. Och det är liksom superpoppis att köpa bomullskläder. Och det är nästan 50% av världens textilkonsumtion som är bomull.
Ja.
Och bomullskläder har funnits ganska länge. Det började odlas i Mexiko för ungefär 8000 år sedan. Det var aztekerna och maya-indianerna som var tidigt ute och använde bomullen för att skapa högtidskläder.
Mm.
Sen kom bomullen till Europa i ungefär när Jesus föddes. Och alltså vid noll vår tidräkning när den började. Om man tror på att Jesus föddes.
Jag tänkte kommentera det men jag sa inget. Jag bara, då?
Ja, då. Gång. Om han föddes så var det då. Någon gång. Men sen på 700-talet. Alltså när vikingarna härjade runt.
Mm.
Då kom bomullen till Sverige. Men vi liksom förstod inte riktigt hur bra bomull var då. Så vi väntade 1000 år med att börja använda bomullen till att producera kläder. Så ungefär på 1700-talet så började det bli populärt.
Men har man hittat alltså, kläder från vikingatiden som var i bomull?
Ja, man har hittat det. Men det var inte det som var det vanligaste. Utan det var fortfarande, man använde lin och det var mycket skinn och ull.
Mm.
Så, får skinn och olika. Så att det var inte så populärt. Man kanske gillade det, helt enkelt.
Man kunde väl inte odla bomull heller? Eller
nej, det är sant. Nej. Det kunde man inte göra, så det var ju import.
Mm. Då var det kanske lättare att ha.
Absolut, ja. Det kan man ju faktiskt förstå.
Jag förstår dem. Jag förstår vikingarna.
Ja.
Eller så visste de något som inte vi visste. Om vattenkonsumtion.
Kanske, de var ganska miljömedvetna redan då.
Ja.
Vem vet.
Mm.
Men nu i alla fall i Sverige så shoppar vi som aldrig förr. Alltså sen millennieskiftet så har vi ökat vår textilkonsumtion med 40%. Och vi ligger ungefär på 130 000 ton textiler per år i Sverige. Och det är liksom jättemycket. Man kan inte riktigt förstå hur mycket det är, men det känns som att det är ganska tungt. Min båt väger 2 ton. Och den tänker jag, den är rätt stor. Den är 8 meter lång. Och då tänker jag mig 130 000 ton. Det är ganska mycket textilier.
Ja, många båtar.
Och för varje t-shirt man då köper så krävs det ungefär 27 000 liter vatten. Och då kan man tänka sig att det blir ju ännu tyngre. Om man liksom tänker sig att man har 130 000 ton textilier plus för varje t-shirt som kanske inte ens väger 1 kilo så behöver man 27 000 liter vatten. Det är otroligt mycket vatten. Som Sverige använder sig av egentligen.
Mm.
Men vattnet kommer...
27 000 liter för en t-shirt.
Ja, och det är inte bara liksom bomullsodlingen. Nej. Utan också processeringen och allt runt omkring. Men vattnet kommer ju inte från Sverige. Alltså det som sitter i våra tröjor kommer ju inte från Sverige. För vi odlar inte bomull här, det går inte för klimatet. Så att det virtuella vattnet som finns i våra tröjor kommer från Kina, USA. Det kommer från Indien eller Pakistan, troligtvis. För det är de största bomullsproducenterna.
Mm.
Och i Pakistan så är det ungefär... Alltså de har ungefär 65% av deras export är bomull. Och hela 90% av Pakistans sötvatten sugs upp av bomullsplantagen. Det är en ganska stor del. Av,
90%?
Ja. Av hela deras sötvattenresurs.
Ja, om man då sätter det i relation till det jag sa, om man tänker globalt, så använder vi 84% av vårt vatten till mat.
Ja.
Men i deras land använder de 90% till bomull.
Och de exporterar ganska stor del också. Precis. Av det. Så det är väldigt mycket som försvinner ur Pakistan, kan man tänka sig, i vatten egentligen. Och det är ofta konstbevattning som får konsekvenser såklart. Bland annat är det ganska känt att Indusfloden som finns i Pakistan, som rinner genom Pakistan, inte mår så bra. Den är mycket förorenat vatten på grund av bekämpningsmedel och pesticider.
Det är mycket sånt också i bomull, eller?
Ja, det är det. För nu pratar jag inte om ekologisk bomullsodling, utan det är liksom med bekämpningsmedel och pesticider. Och flödet till Indusflodens mynning är liksom inte stabilt. Och de vattenlevande djur som finns i Indusfloden påverkas, bland annat floddelfinen.
Det är delfiner.
Ja, jag vet. Det är lite tråkigt.
Ja.
Men de är ju ganska utrotningshotade på grund av det här. Det finns bara typ 1600 kvar.
Finns de bara där?
Nej, de finns i Kina också.
Mm.
Och på något annat ställe.
Jag har fått fram att de finns typ i Amazon.
Så ja, ja men det stämmer. Ja, där finns de också.
Vad jag kan.
Ja. Och de är rätt roliga för de använder ofta... ekolod för att hitta mat.
Mm.
För de ser liksom ingenting. För det är så grumligt vatten i de här floderna. Så de är nästan typ lite halvblinda, vissa av dem.
Men är det grumligt på grund av utsläppet? Nej.
Det tror jag inte. Nej, jag tror inte evolutionen har gått så snabbt.
Man vet aldrig.
Nej,
man vet de där abborrarna som byter kön.
Ja, det går rätt snabbt. Det är sant.
Men ja, nej. Ekolod kanske lite mer avancerat än.
Ja.
Än ett kön.
Fast de är ju smartare. Delfinerna, det är ja, och men Pakistan har ju, som du förstår, vattenbrist. Och det beror ju inte bara på bomull. Det beror också på att människor flyttar in till städer och man bygger upp industrier. Och man pumpar vatten och sänker grundvattennivåer så att till exempel att saltvatten tränger in i brunnar och det blir svårare att få tag i rent sötvatten. Och det tänker jag liksom, tänk så hade det hänt hemma, man hade öppnat kranen så bakom det saltvatten.
Mm.
Gud vad tråkigt. Då har man blivit lite ledsen, för vi kan ju inte dricka saltvatten.
Nej, det är inte så mycket man vill göra med det liksom.
Nej.
I och för sig, det finns ju sån hårspray, man vissa köper ju sån seawater saltvattenspray.
Ah, okay.
För att håret ska bli lite såhär.
Lite liksom strandkänsla på det.
Ja, det är sant. Man kan kunna, att man så häller upp en flaska och börja sälja det.
Ja, det är nog det enda man skulle kunna använda till.
Ja, nej, alltså det är fruktansvärt, såklart. Såklart är det helt fruktansvärt. Ja, men alltså, alltså, de använder 90% av sitt vatten till att producera bomull till kläder som vi köper här. Samtidigt så måste det ju också vara en jättestor del av deras liksom, inkomst och arbets-
absolut. Ja,
tillfällen. Liksom. Ja, som man skulle så här bara sluta köpa bomull från Pakistan, så sätter man jättemånga människor på botkanten på det sättet.
Ja. Absolut, ja.
Men det kanske finns, initiativ.
Alternativ,
där folk, ekologisk bomull från Pakistan.
Absolut, fast för vattendelens skull så tror jag det hade krävt kanske ungefär lika mycket vatten. Ja. Men det hade ju blivit bättre vad det gäller bekämpningsmedel och pesticider. Mm. För det tillåter man inte ekologisk bomullsodling.
Undrar hur det är med alltså bevattning av grödor och så. Det är ju ganska mycket, om, speciellt om det är saker man ska äta, så finns det ju vissa gränser på kvaliteten på det vattnet. Liksom. Men man kan ju använda, om man renar vattnet som kommer ut från reningsverk till en viss grad, kan man ju använda det vattnet och vattna med typ, jag vet att de gör det mycket i Australien i alla fall, typ golfbanor och parker och sånt liksom.
Ja.
Det borde ju funka för bomull också, tänker jag, för det är ju inget man äter. Jag tror till och med att man kan använda det på typ vissa växter och grödor som har skal.
Mm,
och då blir det ju inte direkt sötvatten, då blir det ju att man kan återanvända vattnet från som vad man har använt en gång innan. Liksom.
Mm, absolut.
Innan man häller ut det.
Det känns som man borde kunna komma på någon smart lösning på det. Ja, precis. Ja, det är ett litet problem att vi inte kan dricka saltvatten. Alltså, tänk ändå, vad var det du sa? 2,5% av jordens vatten är sötvatten.
Och då är det mesta bundet i inlandsisar och glaciärer. Mm. Så det är väldigt lite som...
Så om vi hittar ett sätt att dricka saltvatten så är det löst ganska mycket, kan man säga. Men problemet är kanske att våra njurar inte riktigt pallar med det.
Men man kan ju avsalta vatten.
Ja, alltså, det ska man kunna göra.
Och det gör man ju i många sådana länder som är väldigt torra.
Ja. Men det kräver mycket. Eller det kräver
väldigt mycket energi, tror jag, framförallt. Så då liksom är man tillbaka på ruta ett igen på något vis. Då måste man ju... Får du energin från någonstans?
Alltså det finns ju reptiler och fåglar som klarar av att dricka saltvatten. Det är ganska intressant. Bland annat sköldpaddor. De kan dricka saltvatten och sen har de små körtlar där de utsöndrar saltet. Och i vad det gäller sköldpaddor så kommer liksom saltet ur deras ögon. Det är rätt intressant. Så när man ser en sköldpadda som ser ut att gråta lite så är det att de bara utsöndrar lite salt.
Vad intressant.
Ja.
Det visste jag inte. Det har man inte tänkt på. Det är klart att det måste finnas. Men vad så, finns det några däggdjur som gör det också?
Nej, det är reptiler och fåglar. Alltså vi har ju njuren och urinet som vi så vi kissar ut saltet, men vi klarar inte att dricka något som är liksom saltare än vårt urin.
Alltså vi kan ju dricka saltvatten. Vi dör ju inte av en klunk saltvatten liksom.
Nej. Men jag tror man torkas ut ganska snabbt och
det blir liksom
får lite högt blodtryck och sådär.
Motsatt effekt liksom. Man släcker inte törsten precis. Gud, vad törstig jag blev nu när jag pratar.
Kan du pausa lite och dricka lite nu?
Får jag det? Okej, jag går och hämtar lite vatten. Vi kan fortsätta spela in det.
Vi
kan klippa här lite.
Det kan vi göra.
En jävla lyx när man tänker efter.
Ja, det är sjukt lyxigt. Nu tänker jag verkligen när man öppnar kranen. Tänk så hade det kommit saltvatten.
Tänk så hade du gjort något med kranen. Du har legat här. Du har stageat hela lägenheten.
Ja, men sen kommer vi också till... Nu är jag tillbaka till Sverige igen. Bort från Pakistan, nu är vi i Sverige.
Okej.
Och då har jag funderat på second hand industrin som jag kallar det.
Liksom.
Ja, för det känns ju ganska vettigt att ja, men nu har jag en tröja som jag inte gillar längre. Någon annan kanske gillar den. Då kan man skänka det och sen kan någon annan köpa den jättebra. Så har man förlängt livscykeln lite för textilierna och kanske minskat sin påverkan lite. Mm. Men sen är det ju så också att trots att man gör det så är det ju ganska mycket kläder som förbränns i Sverige per år. Och nu är jag inne på ton igen och då är det ungefär 80 000 ton alltså kläder per år som förbränns i Sverige.
Alltså som slängs? Eller vad menar du? Att de slängs och eldas
upp? De slängs och eldas upp, precis som alla andra sopor.
Ja.
Så. Mm. Och en del kommer ju såklart från second hand. Mm. För att det är inte alls allt som... Alltså allt är inte köpt.
Nej, nej. Och förr eller senare så...
Så hamnar det där. Ja. Och... Men det som är intressant är att man har börjat titta på återvinning av textilier. Och då gör man så att man klipper kläder i bitar. Och sen löser man upp dem i lösningsmedel.
Mm.
Så blir det en så här geléliknande cellulosa massa.
Mm.
Och sen förvandlar man det till viskostyg.
Mm.
Och det finns... I Vänersborg finns ett företag som arbetar med att försöka göra klädesplagg av återvunna fibrer.
Mm.
Så det är ganska intressant. Och det skulle kunna... alltså, man minskar användningen av framförallt vatten då, och kemikalier i jordbruk om man återvinner kläder på det här viset. Och det är liksom en rätt stor vinst för miljön om man hade kunnat göra det här i stor skala. Men finns det inte i stor skala än. Nej. Jag tror det har producerats en klänning och en t-shirt i Vänersborg.
Mm, okay.
Men de är på gång.
Ja, men alltså jag tänkte på en sak så här. Jag försökte bara tänka, vad har med vatten att göra? Allt har ju med vatten att göra.
Mm.
Men så tänkte jag så här, någonting som folk kanske funderar på. Så tänker jag, kameler.
Ja, det brukar eller man tänka på.
Ja. Att de har vatten i,
ja, det är skumt.
I pucklarna.
Ja, ja. Det är en jättemärklig tanke. Fast vi har ju också mycket vatten i oss egentligen.
Fast, ja, det, fast det är inte så intressant. Koncentrerat.
Är det inte?
Nej.
Nej.
Vi går runt och tror det här. Alla går runt och tror det här. Men det här läste jag i Illustrerad vetenskapartikel. Så det måste vara en bra trovärdig källa, känner jag.
Mm.
Att de har inte vatten i pucklarna.
Aha.
Men de har typ fett i pucklarna.
Okej.
Okay. Ja, så det betyder ju då att när de mår bra och har det gott, då har de fina pucklar.
Ja, ja, som är puffiga liksom.
Ja, liksom stora och... Ja. Begreppet kurvig får en helt annan betydelse. En kurvig kamel. Ja. Men
lilla hunden. Jag förstår.
Hon vill vara med, tror jag.
Mm.
Jo. Ja. Men det har ändå att göra med att kameler är bra på att de inte behöver dricka på så länge.
Okej, okay, så de kan hålla sig liksom.
Ja, för det de sa var att, eller det jag läste var då att de har sina fettreserver i pucklarna. Så de har inget fett på resten av kroppen typ alls. Mm. Så de har nästan inget underhudsfett.
Mm.
Vilket innebär att de väldigt snabbt kan göra sig av med överskottsvärme. De behöver inte svettas liksom.
Aha.
På något vis.
Mm.
Står det.
Okej, okay, så de behåller vatten på det viset istället.
Precis. Och då står det att de sparar 5 liter vatten om dagen. Varje då, på grund av detta. För att de har fettet i pucklarna.
Men vad använder de fettet i pucklarna till? Är det bara för att vara snygga?
Nej, ja. Det också, tänker jag. Men det är nog precis som vi, att man måste ha lite fettreserver på kroppen liksom, som man använder.
Lite
som
energi.
Man sparar ju sin energi som fett liksom.
Mm.
Dagens fel!
För en t-shirt så går det åt 2700 liter vatten och inte 27 000 liter vatten. Det blev en nolla för mycket.
Det är så lätt hänt.
Ja.
Ja.
Källan är WWF.
Bra källa.
Ja.
Så kan det vara.
Mm.
Ja.
Det händer.
Ja. Det här med nollor.
Det var allt för oss idag.
Ja, det var det. Hoppas att ni lyssnar igen nästa gång.
Mm.
Hej, hej. Hej.